Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market. The steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Du Fabian, hur är läget? Det blir fullmatat med case idag.
Ja, eftersom vi pratade lite om de här stora techbolagen förra veckan som... jag tror många inser att man inte har så mycket edge där. Så tänkte vi ska gå neråt lite i listorna. Och vi ska prata lite iGaming. Men vi ska också prata lite skidåkning.
Ja, precis.
Det har ju varit... du har ju verkligen blivit en småbarnsfar.
Ja, det var ju utförsåkning på börsen. Och då måste man ha utförsåkning i portföljen också. Så att det kompletterar varandra liksom. Så det kommer bli bättre om det kommer bli Skistar. Och såklart också veckas det snabba. Där vi faktiskt bland annat kommer prata lite om Meta och deras kostnadskontroll. Sen har vi på boka resa till Omaha också. Bara en sån sak. Det vart ju inte av förra året och inte heller förra året av lite olika anledningar. Nu äntligen ska det bli av i år. Det tycker jag ska se fram emot.
Ja, så är det någon av lyssnarna som hade tänkt åka dit så är det bara hojta. Så kan man ju försöka planera in någon meetup där i Omaha. Vi, 3-4 och kanske får in Buffett eller Munger. Vem vet? Munger vet vem du är. Han har ju läst en bok där du nämndes, Niklas.
Exakt. Eller Tim Cook kanske dyker upp också. Och Bill Gates brukar vara där. Och vi vet att kalkylgänget kommer dit och några andra finansprofiler kommer finnas på plats också. Så det blir nog en spännande meetup där. Men oavsett vad vi eller Buffett tycker så är det ingen rådgivande rekommendation som pågår den här podden. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Denna vecka sponsras Market Makers återigen av NordVPN. Den smidiga och säkra lösningen för dig som till exempel vill använda VPN för att spana in streamingtjänster i andra länder. Jag vet att du Fabian kollar på F1 till exempel från London.
Ja, absolut. Det är hutlösa priser de tar här. Men genom att använda F1 tjänst som inte är tillgänglig här plus NordVPN så sparar jag ungefär 2/3 på priset.
Utöver att spara pengar så surfar du dessutom säkrare. För NordVPN skyddar din dator, den virussöker nedladdningar. Det är bara egentligen slå igång den och känn dig trygg. Din IP-adress och trafik är såklart krypterad och skyddad.
Testa idag. Du har 30 dagars pengarna tillbaks garanti om du inte är nöjd. Glid in på nordvpn.com/marketmakers. Jag tar det igen så alla hör. Det är alltså nordvpn.com/marketmakers för att testa redan idag med rejäl rabatt de första 2 åren plus att du får de 4 första månaderna gratis. Länk finns såklart i avsnittsbeskrivningen.
Vi säger stort tack till NordVPN. Ja, och vi börjar väl med 3 snabba här och... För det första tänkte jag bara fira lite här. Vi, förra avsnittet så att vi firade ju 5-årsjubileum här för ett tag sedan. Men nu är det också så att den här bear marketen som vi är just nu fyller ju 11 månader. Bara en sån sak, snart en ettåring. Det toppade ju ganska exakt när vi födde våran ettåring för ett år sedan. Så det har liksom gått hand i hand. Så hennes barnspar har ju inte gått så himla bra. Men lite intressant, tittar man tillbaka och jämför med historiken. Hur lång brukar en bear market vara? Snittet är exakt 11 månader faktiskt. Så nu är vi då, tekniskt sett, börjar vi komma in på övertid. Medianen, alltså om man tittar på den i mitten så att säga, av listan, så är det drygt 7 månader ungefär. Men det som talar emot kanske då att det skulle vara slut på det här, eller som oroar lite om man kollar just på historiken, vad man nu, ja, man får ju ta det med en stor nypa salt, det är att i en historisk recession så brukar aktier sjunka ytterligare kanske 15-20% jämfört med idag. Så att tittar man någonting, ska man ha historien som guide, så är det mycket nedsida kvar i sånt fall. Och konsensusmarknaden, apropå just har vi recessioner inte, just nu är konsensusmarknaden att chansen eller risken för att vi har, nej, chansen att vi har en recession inom ett år är över 70% för bland annat UK, alltså Förenta Kungadömet, eurozonen och Sverige också. I USA ligger det här måttet på 60%. Det är alltså det man kan se inprisat i marknaden just nu. Sen läste jag här från en investerare som kommenterade att det var tydligt just nu att han tyckte att ekonomin bromsade in. Han, när han, under Q1, när de hade samtal med sina, de bolag de investerat i, så var det bara en tredjedel av bolagen som missade sina mål. Och då tyckte de att det var tydligt att det var bolagens fel, att det var bolagen som hade råkat göra något fel. Det var inte ekonomin i sig som var dålig. Men nu under Q3 så var det mer än 2/3 av de här bolagen som missade sina mål. Och även de mest framgångsrika bolagen som tycktes göra allting rätt. Så det är ändå tydligt nu att det helt enkelt är en motvind i ekonomin för alla. Och en av världens största aktivistfonder, Elliott Management, de var ju ute och kommenterade ekonomin här nu, och det var ju inte någon munter lyssning. Dels sa de att de är helt övertygade om att vi kommer inte kunna bli av med QE. Det kommer ske en kreditimplosion. Det är liksom helt oundvikligt när man har gjort det man har gjort med systemet och tryckt mycket pengar. Så allting pekar helt enkelt åt fel håll. De var också väldigt oroade för att hyperinflation var en betydande risk idag. Och att det då skulle leda till global samhällskollaps. Så det var inte så munter lyssning.
Inte munter lyssning, ass. Fan, bear market-podden.
Verkligen, det enda han hade som var lite uppmuntrande på slutet, det var så att trots allt det här, trots att alla bevisen stirrar i ansikten, så brukar det faktiskt dock vara så att börsen struntar i alla bevisen och tuffar på ändå. Så att trots att allt det här så är det inte säkert att börsen ska ner.
Nej, det är det som är så otroligt intressant med börsen. När ekonomin är liksom står på kanten till förfall, och det gör vi investerare med på balkongen kanske, då tenderar den att vända när man minst anar det.
Det tycker jag verkligen man ska ta med sig. Det har jag lärt mig av flera väldigt duktiga framgångsrika traders. Så är det ofta så att det alltid är bra att ha en long only preferens, eller en lång preferens, för att börsen har det. Börsen vill alltid vara positiva, så de flesta marknadsaktörer är ofta positiva. Det är därför att de annars skulle de inte vara där och våga ta risk på börsen om de inte trodde på att det skulle bli bättre. Så att man ska alltid ha det i bakhuvudet, oavsett om man handlar kortsida eller långsida, så ska man ha i börsen alltid en bias mot att vilja gå upp. Och det ska man alltid ha med sig också, att även ibland när allting känns som att det borde gå ner, så går det upp ändå.
Ja, och har du en, liksom en short bias eller pessimistisk bias, då är det liksom så här: har du fel, ja, då förlorar du. Men har du rätt, så förlorar du också egentligen, för då går ju allting åt helvete. Så att
just
de flesta gynnas ju väldigt mycket på att vara lite mer positiv. Ha en positiv bias.
Sen tänkte jag här, vi ska se hur populärt det här inslaget är. Apropå inflation och hyperinflation, så finns det ju också ett begrepp som heter shrinkflation, som vi säkert känner till. Vill du förklara shrinkflation, Fabian?
Ja, det är när man behåller samma pris men minskar på antalet enheter eller storleken på en vara.
Precis, då upplevs ju inte inflationen. Priset har egentligen ökat. Och då var det faktiskt matgeek. Johan Hedberg, han var ju faktiskt gäst ett avsnitt för, det måste vara säkert 2 år sedan nu.
Det var mitt i brinnande coronakris, jag för mig.
Ja, just det, så var det faktiskt. Han la ut på Twitter här, såg jag, och efterfrågade exempel på shrinkflation, just saker som har krympt i pris, eller krympt i förpackning. Och då såg jag den mest nitiska redogörelsen för det här. Och jag tyckte det var helt fantastiskt. Det var ganska talande och intressant också, för man har själv sett det på vissa förpackningar att de blir mindre. Men här var det svart på vitt. Så nu ska du få höra den här uppställningen, få se hur populär den blir, hur bra den gör sig på format. Libero blöjor har gått från 48 till 46 blöjor per förpackning. Slott senap, krympt från 480 till 450 gram. Lambi har kapat av några meter på hushållsrullen. OLV Naturchips, först 200 gram, sen 180 gram. Nu är de ner på 150 gram. Kaffefilter, ICA Basic, från 200 till 100 filter. Det är en ganska kraftig minskning. Zeta rapsolja, en liter, är nu 9 deciliter. Läsk känner säkert många till, att de är nere på 140 centiliters flaskor. Det är inte längre 1,5 liters flaskor. Makaroner, gått ner från 1 kilo till 750. Och Marabos klassiska 200 grammare är inte längre 200 grammare, det är 180 grammare. Och då har vi heller inte granskat innehållet, för antagligen är det också så i många av de här produkterna att man på olika sätt har kapat ner kvaliteten. Kanske i schweizernötchokladen så plockar du bort lite av de dyra nötterna och har lite mer av mjölkchokladen.
Så fort det står på förpackningen nytt bättre recept, då vet man direkt att det är sämre.
Nytt billigare recept.
Det kommer smaka sämre. Det roligaste var för några år sedan när det var mitt i den här vegan/vegetariska krisen, när det var som störst. Och då var det alltid de här, de släppte korvar bara, nu med ännu mindre kött.
Precis.
Good job. Så säljs de dyrare till konsumenterna.
Precis, mer potatismjöl.
Men en sak du tar upp här som jag tycker är helt galet, magnumglassar. Jag för mig, när jag var liten, de var ju stora som ett huvud. Du kunde ju knappt äta upp hela, och nu äter du den på två tuggor. Det är ju, måste vara sjukt.
Precis. Är det ditt huvud som har växt eller är det glassen som har minskat?
Alltså jag har för sig sjukt stort huvud. Stort huvud, liten hjärna som mina föräldrar brukar säga.
Nej, men och det är faktiskt det glassarna som har blivit betydligt mindre. Och det var faktiskt en grej som Matgeek själv lyfte upp just och sa att de har man ju koll på. Och det var något annat han nämnde också som alla vet om att det har blivit mindre som är tydligt. Men jag tyckte det var roligt att se de här just med blöjor och sånt här. Det är ingenting man går och har i huvudet hur många blöjor i förpackningen. Men det är någon som har suttit och räknat här. Det tyckte jag var intressant.
Ja, men det måste finnas många av de här fire-människorna som direkt märker att makaronerna är ner från 1 kilo till 750 gram. För det är väl fan det enda de käkar. Makaroner och köttbullar, makaroner och falukorv.
Ja, havregrynsgröt kanske. Och kanske någon som har räknat antalet havregryn i förpackningen. Men du, apropå kostnader. Förra veckan pratade vi bland annat om Meta, alltså gamla Facebook, och dess skenande kostnader. Och nu läste jag rykten här som ju gällande att Meta planerar en enorm uppsägning. Vilket dels blir den första då rejäla varslingen de har gjort i dess 18-åriga historia som företag. Men dessutom kan det också bli kanske en av de större i hela branschen. För Meta är ju väldigt stora. Jag menar Stripe till exempel nu, de slängde ut 14% av personalen. Och det är väldigt stort procentuellt, men de är bara 8000 pers. Facebook är ju mer än 10 gånger så stora, de har nästan 90 000 anställda. Så skulle de till exempel kapa 14% av personalen, det blir sjukt mycket människor som åker ut på gatan då. Dessutom är det ganska galet, som sagt, nästan 90 000 anställda, varav nästan hälften av dem har ju tillkommit bara de senaste 2 åren. Så de har ju accelererat rejält. Det blir spännande att se om de här ryktena stämmer. De kommer från ganska stabila, liksom säkra källor, men man vet ju aldrig förstås. Och i samband med Q3 nu som kom nyligen, så sa ju Zuckerberg själv att ja, vi kommer satsa hårt på några få valda områden, och de teamen kommer växa medan andra team kommer att vara oförändrade eller krympa. Summa summarum dock trodde han att de skulle vara ungefär lika många anställda i slutet av året som de är just nu. Men det skulle ju då kunna betyda att de här andra teamen, om man kapar bort 10% av varandra, och så fyller de på ännu mer i metagänget till exempel.
Ja, men det är väl det du måste göra. Delvis sitter du och pumpar in pengar i Metaverse, men också så sitter de ju pumpar in ännu mer pengar i sin AI-satsning.
Nej, men så att det kanske blir så att de kapar rätt mycket i huvudet på Facebook eller på Meta. Och det var ju så, Wall Street Journal rapporterade redan i september att bolaget planerar en stor kostnadsreducering på runt 10%. Och den kommer ju förstås bli då i form av dels minskad headcount. Men det kan ju vara så att de accelererar takten just på grund av att Q3 också var så en extrem besvikelse.
Det är också väldigt intressant att se att när Facebook köpte Instagram för nästan exakt 10 år sedan, då hade Instagram 13 anställda. Och visst, Instagram är en helt annan sak idag än vad det var då. Men jag tror att många av de här bolagen överanställer för att kunna visa tillväxt. Och det, vi har pratat om det tidigare. Och nu när det svänger så inser man, vi kanske inte behöver de här alla de här ingenjörerna, eller framförallt de här produktmänniskorna. Många roller som har tillkommit och växer väldigt stora de senaste 10-15 åren. Och då får ju de ryka.
Nej, och ändå, Instagram är ju runt 500 pers idag, så det är fortfarande faktiskt ett ganska slimmat företag. Det verkar som att de är ganska normal storlek, eller ganska bra storlek. Det är Facebook som är helt galet, ja, som sagt, som är närmare 90 000 totalt. Men du, ska vi ta och hoppa in på lite case kanske?
Ja, det tycker jag.
Det är faktiskt 2 aktier vi ska avhandla idag. Och vi kör väl i bokstavsordning kanske, så vi börjar med Betsson.
Ja, och ni tänker, fan, Fabian, inte du en energitradör nu för tiden? Och jo, absolut. Men även för den inbitna energitradören så finns det ju mycket nu som ser väldigt intressant ut, som ser väldigt smaskigt ut. Och iGaming är ju en sån industri där det finns... Ja, det finns ju inte brist på billiga bolag.
Nej, och det är ju klassisk okonjunkturkänslig bransch. Tyvärr då beror på såklart att väldigt många har problem med spel. Men det är också så att typiska grejer som folk faktiskt inte skär ner på. Precis som att de inte skär ner på cigaretter eller vad det kan vara. Och även nästa vecka vet jag att vi har planerat avsnitt om just ganska defensiva aktier.
Okonjunkturkänslig, säger man så? Eller säger man konjunkturokänslig?
Eller ocykliskt.
Ocykliskt. Ja, ni hör, här i Market Makers podd, vi kommer med nya ord, så ni lär er nya saker varje vecka. Nej, det är helt rätt, och jag tycker det faktiskt det där är väldigt, väldigt intressant. Det finns ju många studier som verkligen visar på hur irrationella människor är med sitt spenderande och sina pengar. Vilket är intressant med tanke på att inom akademisk finans så antar man ju alltid att människor är väldigt rationella och spenderar pengar väldigt rationellt. Jag kommer ihåg flera år sedan, och jag har säkert tagit upp det här i podden tidigare, så läste jag en studie kring folk som använder food stamps i USA. Om man tänker, om du inte får så mycket pengar varje månad, då kanske du lägger majoriteten på det här på bra mat som håller dig närd. Du kanske lägger på bönor och ris och kanske någon köttbit liksom. Så fyller ut för familjen. Men det man ser mångt och mycket är att väldigt många lägger på snabbmat och på chips och på godis och på läsk. Och det finns ju klart väldigt många olika anledningar varför det här. Men kokar man ner det så är det ju liksom ett irrationellt beteende för man vill ha snabbmat. För man kanske mår bättre av det eller whatever. Och det är ju exakt samma sak med gambling. Och det är därför det är ocykliskt. Och det är därför det är så intressant. Speciellt eftersom många av de här bolagen är väldigt billiga. De växer snabbare än inflationen. Och de har stabila kassaflöden. Framförallt de som är noterade här i Sverige.
Ja, Sverige är ju verkligen en guldgruva för om man letar iGaming-bolag.
Ja, absolut. Och Betsson är ju ett typiskt exempel. Trots att det är upp cirka 50% year to date så är det fortfarande rätt billigt ut, tycker jag. Och det är faktiskt helt otroligt hur bra de har klarat sig i nuvarande miljö. Och de flesta vet ju vad Betsson är. Operatör, har massa märken. Jag tycker vi hoppar direkt in på Q3 för det visar verkligen styrkan i det här bolaget. Och jag tycker det visar väldigt bra på varför det här är ett attraktivt case just nu. Så Q3 kom in för 2-3 veckor sedan. Såg helt fantastiskt ut. Intäkter var upp cirka 20% year on year. Varav organiskt upp 35%. Och det här var främst drivet av liksom Latinamerika, då hade Central Östeuropa och Centralasien. De har en väldigt stor del av intäkterna som kommer utanför Norden. Det är över 70%.
Ja, och framförallt är det ju en stor del i Turkiet, vill jag minnas, att Betsson har. Vilket gör väldigt mycket diskussion om, eftersom man har ju en horribel valuta i Turkiet. Men de har lyckats navigera där väldigt bra faktiskt. Det var ju lite annorlunda. Jag ägde ju Betsson för ett tag sedan här, och det var ju mycket just för att de har skjutits ner i samband med allt annat på börsen. Men också för att folk har känt, liksom, inte trott på det med Turkiet. Att de har ju hyperinflation i Turkiet. Jag vet inte om det är definitionsmässigt hyperinflation, men det är tvåsiffrig inflation i alla fall. Väldigt höga tvåsiffriga tal. Och många som inte tror att Betsson skulle klara rida ut där. Och så kom de faktiskt med en omvänd vinstvarning. Jag för mig att just när Q3 kom in, då tror jag aktien gick ner. Den gick väldigt svagt i alla fall den dagen, vill jag minnas. Men bara någon sagt vecka innan där så kom ju omvänd vinstvarning som skickade upp aktien rejält också. Och det var faktiskt då jag sålde ut mina aktier.
Men... Ja, men det handlades ju upp på den nyheten och sen såldes det på rapport. Liksom,
så. Exakt, lite klassiskt.
Men i alla fall, kasinosegmentet var upp 8%. Sportsbook upp hela 45%. Och en anledning varför sportsbooken var upp så starkt var ju såklart för att vi har sett en tidig start här på europeisk fotboll. Vi har ju VM nu i november, december. Båda är otroligt intressant för många av de här iGaming-bolagen. Och jag tycker framförallt att tillväxten här är rätt spektakulär för Betsson. För de förlorade ju Nederländerna i Q3 2021, likt alla andra svenska bettingbolag i stort sett. Men väldigt många andra bolag har ju drabbats rätt hårt. Till exempel Kindred, om jag inte missminner mig. Men Betsson har kunnat stå emot det här ändå. De har en rätt bred portfölj, många länder, många valutor. Vilket också är intressant, för det hedgar ju bort lite av den här valutarisken vi har sett i år. EBIT kom in plus 21% year on year. EBIT-marginalen är på 20%. Otroligt attraktivt, tyckte jag. Och sen vinst per aktie landade på 0,24 euro. Och det var upp cirka 14% year on year. Aktiva kunder upp 7% year on year. Deposits upp 24%.
Det är insättningarna som gör på sina konton.
Exakt. Så att jag tycker allt det här trendar över tid så trendar det otroligt väl. Speciellt i den här miljön. Och det är det som är så intressant med Betsson just nu. Att det är ju generellt en relativt ocyklisk bransch. Och det har man ju verkligen liksom märkt resultaten på här. Och som du säger, de kommer en omvänd vinstvarning i Q3. Och man säger ju själv att man inte ser avtagande efterfrågan på grund av makroeffekter. Man ser inte heller någon press från inflationen. Till exempel liksom löneinflation hos anställda. Eller sådana saker, vilket jag tycker bådar otroligt väl. Visst, det kan ändra sig om kanske 6-12 månader. Men det får man ta då. Just nu ser det otroligt attraktivt ut. Och enligt dem själva kan Q4 potentiellt bli det största kvartalet någonsin. Tack vare just VM. Och som sagt, det är ett väldigt diversifierat bolag. Man har väldigt mycket spritt över väldigt många marknader. Och per Q3 står till exempel Norden endast för strax under 30% av intäkter. Västeuropa endast för 13%. Sen har du Latinamerika i 20%. Central- och Östeuropa och Centralasien står för hela 40%. Och de senare, två senare segmenten växer otroligt starkt. Cirka 50% year on year styck. Vilket jag tycker är väldigt intressant här nu. Jag säger intressant mycket i det här podden, men för att spela in väldigt, väldigt sent. Och då försvinner mitt vokabulär.
Ja, vi kanske ska tillägga det. Vi brukar säga, normalt så spelar vi in på onsdagar, men idag spelar vi faktiskt in på måndag, den 7 november. Så att det här kommer ju vara nästan utdaterat när det släpps. Vi kanske har kommit med en vinstvarning till och med, vem vet.
Ja, vi får hoppas att de inte gör, att det inte är det. Och en sak som jag vet att många kanske höjde lite ögonbrynen på, men det är att man har gjort ett uppköp under kvartalet. 80% av B2B sportbooksverksamheten Kickertech. Och Kickertech genererade 2,6 miljoner euro i revenue och 1,3 miljoner euro i EBIT på rullande 12 månader per slutet på september 2022. Så man prisade 14 miljoner euro för det här, och om inte jag är helt ute och cyklar så innebär ju det att man prisade totalt 13,5 gånger EBIT för hela liksom, det var kostnaden för hela bolaget, så köpte man ju 80% av det här.
Och då handlas ju typ EBIT 10 eller något.
Här kan man ju tänka så här, liksom, hur ska man se på det här? Antingen så tycker man att uppköpet är dyrt, vilket helt absolut kan man tycka. Eller så tycker man att Betsson är billigt. Man är ju väldigt van att se det motsatta hända. Att det kommer ett dyrare bolag och köper upp ett billigare. Och här har vi sett det motsatta. Men Betsson, de har ju redan en egen sportsbok. Men anledningen varför de köper upp här, de har kunnat serva fler kunder, ha en större marknad, och de har kunnat stärka både B2B och B2C med den här sportsboken. Men jag tycker det är lite kul om man kikar tillbaka några år och kollar på iGaming-marknaden. Jag var inte aktiv inom iGaming då. Men Cherry köpte Betsson för cirka 50 miljoner kronor i början på 2000-talet. Sen särnoterades det ju såklart. Och nu handlas det ju 12 miljarder SEK i market cap. Och så ingick ju även NetEnt där någonstans, som sedermera köptes upp för, vad var det, 20 miljarder kronor. Om jag inte minns helt fel. Men det var andra tider. Men man önskar att man var inne där och rullade lite så tidigt.
Ja, just Cherry var väl en fantastisk affär för dem som var inne där. Dels det vart väl utköpt av vad nu heter det, och du fick ju Betsson, du fick ju NetEnt, och det vart en otrolig resa om man ägde Cherry och inte sålde någonting av det som knöpades av, eller?
Ja, men det är rätt kul om du kollar på alla fintwit-profiler som man vet har lite större portföljer. Då kan du garantera att i alla fall 80-90% av de här har antingen tjänat en stor del av pengarna på antingen Cherry eller på Evo.
Eller både och.
Eller både och. Ja, det är också flera som har gjort det. Och de sitter väl på 100 millar i portföljen eller någonting. Inte av en sjuk eller så. Det är lugnt. Kul för dem. Men som sagt, på rullande 12 så handlas Betsson till PE 11. Och som sagt, över 70% av intäkter kommer utanför Norden. Stark tillväxt i Latinamerika och Centralasien, Centraleuropa. Nettoskuld på minus 55 miljoner euro. Man kan också säga att det är nettokassa. Så man är väldigt defensivt positionerad här, vilket jag tycker är intressant. Eller aggressivt positionerande, beroende på hur man ser det. För lite kassa, det gör ju såklart att man skulle kunna hålla upp bättre i dåliga tider. Men också om det går sämre för vissa konkurrenter eller något annat man är intresserad av, så kan man göra strategiska uppköp när de blir billigare. Ja, som sagt, bolaget handlas till P11, rullande 12, vinstmarginal på cirka 15%. Man kan ju också ställa sig frågan här nu, liksom vinst trendar uppåt, ser väldigt intressant ut. Det har ju varit lite svajigt över tid. Kan det här komma upp till 20% framgent? Så det kommer upp lite till historiska nivåer. Jag tror att eventuellt det kan vara en möjlighet, men jag är långt ifrån en iGaming-expert. Däremot så gillar jag att sitta och räkna på sånt här. Och jag tycker även med rätt konservativa antaganden, liksom 10-15% tillväxt framöver, så tror jag att bolaget borde vara värderat i alla fall 40-50% högre. Jag tror inte alls det vore konstigt om Betsson skulle stå i 120-125 kronor.
Nej, det ska ju tillräckas. Du nämnde ju väldigt fantastiska tillväxttal där förut. Och då blir ju alltid den tanken som slår en ju också om de är provisoriska eller inte. Eller om det är något speciellt som har hänt. Till exempel att de hade en dipp 2021. Men slår man ut och tittar man på 10-årskaggar till exempel, så ligger ju omsättningstillväxten, den är ju taktat på i typ 12% per år. Vinsten 7% per år. Och idag dessutom så har man direktavkastning på nästan 5%. Och som du säger, PE11, det är en väldigt låg värdering. Väldigt defensivt bolag. Man kan vara ganska säker på att man får den där utdelningen. Det är ganska mycket som talar för dem, åtminstone på kort sikt, tycker jag. Och de har ju navigerat dessutom extremt bra, just som du säger, med uppköp, kunna hantera kassan. De har hanterat både Nederländerna och nu Turkiet, som har varit två problemländer, och gjort det väldigt bra. Så att, ja, jag tycker att de har alla rätt i boken, liksom.
Absolut, det finns såklart mycket mer man kan, man måste kika på här innan man kan vara säker på att det är ett såklart bett. Men något som är intressant med många av de här iGaming-bolagen är ju hur de hanterar inflation. De har ju liksom inte lager och massor med produkter som de måste höja priset på samma sätt och sälja ut. För allmänt brukar det vara så att marknaden är rätt bra på att skilja på vart kommer tillväxten ifrån. Kommer den från av inflatoriska skäl, på grund av att du bara måste börja höja priserna, eller kommer de från faktiskt tillväxt?
Ja, men precis. Om man höjer priserna med, precis som inflationen är 10%, och då är dina kostnader ökat 10%, då höjer du varorna 10%, ökar din omsättning 10%, men din vinst ökar inte någonting. Så det är ju helt bortkastad omsättningstillväxt, kan man säga. Och det problemet har inte de här bolagen riktigt. Och dessutom, som du säger, alltså dels om man tittar på hur löneinflation brukar vara, man lärde sig lite från 70-talet, där pratar vi om nu, att för då höjdes ju lönerna, nu tittar jag väldigt Sverige då, jag vet faktiskt inte hur det såg ut internationellt. I Sverige var det ju så att man höjde lönerna ganska mycket när det var inflation på 70-80-talet för att försöka kontra det. Och då märkte man att inflationen bet sig fast, där har vi pratat om tidigare i podden. För att höjer lönerna, då har folk råd med höjda kostnader, då måste bolagen sitta och betala högre löner, så de höjer sina priser ytterligare och så vidare. Man liksom sätter ju, det är som att kasta eld på brasan. Och så nu är det ju så, tittar man på de LO-förhandlingarna alla löneförhandlingar som sker nu, så är det ju många faktiskt som står på arbetstagarnas sida som inte kräver jättehöga löner. Jag tror LO gick ut med 3-4% löneförhöjning fast inflationen är 10. Och det är just för att de säger att vi har lärt oss liksom från senaste gången. Vi kan inte höja lönerna för mycket, för då kommer inflationen bita sig fast. Mm. Och det här, varför tar jag upp det? Jo, för att Betsson och så vidare, det stora kostnaden de har, det är ju framförallt dels i marknadsföring. Och den blir ju billigare, har vi ju sett nu när Facebook och Google-annonser och så vidare blir billigare. Och sen har de också förstås sina personalkostnader. Och de lär inte öka så pass mycket så som inflationen ligger. Och sen har de egentligen inte så mycket kostnader för att tillverka några varor. Liksom. Så att, jag tycker också att de ligger helt rätt positionerade för inflation, i en inflatorisk miljö. Och även i en recession, sagt, sämre tider, så som vi pratade om. Det är väldigt ocykliskt.
Ja, exakt. Och det du säger här nu är, jag tror att det är otroligt viktigt, oberoende eller liksom vilket bolag du kollar på, ha koll på var tillväxten kommer ifrån. För som sagt, marknaden bryr sig inte alls om du växer 10% och inflationen går 10%. Då kommer du snarare förlora pengar på det bettet. Men om du bara sitter och kikar på rapporten och inte har koll på hur allt annat ser ut, så kanske du blir lurad och tänker, ja, det är ett billigt bolag, växer med 10%. Det ser ju jätteattraktivt ut. Men jag läste en väldigt bra anekdot kring det där. Och helt enkelt är det ju så, för att anledningen varför marknaden inte bryr sig om att bolag kan växa med 10%, det är för att generellt så kommer alla andra bolag växa 10% också, kunna höja priserna. Vissa kommer kunna göra det lite sämre och vissa lite bättre, men som snitt kommer de antagligen kunna höja priserna 10%, eller kommer de typ konka. Intressant anekdot här var ju, du går och kikar på några, jag menar, kids eller vuxna som spelar basket. Vem är det som står ut? Det är ju den som är längst. Grejen är att om du skulle höja golvet så alla kommer närmre korgen, då skulle ju du inte liksom helt plötsligt börja kika på liksom de korta killarna bara för att de helt plötsligt kom 5 centimeter närmare korgen, då hade ju fortfarande kollat på den här skitlånga killen. Jag inser att den här anekdoten var mycket bättre i textformat än när jag säger det. Men när jag läser det...
Framförallt är det ingen anekdot. Det är snarare en metafor eller ett bildexempel.
Okej, metafor. Du vet, jag är inte så bra på det här med ord och grejer.
Ord och grejer. Ja, men det är tur att ha en podd i alla fall. Men du har helt rätt. Det är, vad är det man säger? Tidvattnet lyfter alla båtar, så att säga. Och det är det man ser i inflation också. Att de flesta kommer ju höja sina priser. Sen har vi pratat om det tidigare, att vissa bolag har mer eller mindre pricing power. Att vissa bolag har möjlighet att höja priserna på ett annat sätt. De som inte kan höja priserna alls, de blir ju riktiga förlorare. Men som du säger, jag tror att om man vill förenkla för sig själv, så är det som så att man ska inte kolla kanske så mycket på omsättningstillväxten just nu, utan framförallt kanske fokusera lite mer på sista raden, alltså på vinsten.
Det tror jag,
för det intressanta är, kan man växa vinsten i en sån här miljö eller inte, så tyder det på att man gör någonting rätt.
100%, det är jättebra sammanfattat.
Men kul, vi snackar Betsson och som sagt, det ser jättebilligt ut, intressant. Just, vi kan klara av det direkt också. Äger du några aktier i Betsson? Jag har ju som sagt haft aktier i Betsson bara till alldeles nyligen. Men jag har inte några just nu, tror jag. Däremot blir man lite sugen igen nu när du säger att den ska upp 40-50%.
Jag äger inga aktier i Betsson. Du vet, jag har ju varit väldigt tungt allokerad mot energi. Och grejen är att jag har faktiskt inte hittat några case som är bättre energi än energi. När man kollar på risk-reward uppsida. Men jag är också otroligt rädd för att bli rugpullad här, för det är många bolag du kikar på och så tänker, det här kan inte stämma, det här måste vara för billigt. Jag är liksom inte någon stjärngoss eller stjärnanalytiker på det sättet, så det kanske vore bra om man diversifierar lite risk här.
Jag tänkte precis säga det. Det kan alltid vara ganska klokt med diversifiering. Man kanske inte ska rygga dig på den sägningen. Men vi pratar Betsson i alla fall. Och som sagt, vi tycker att de har varit lite missförstådda marknaden. Och det tyckte de själva också, med tanke på att de gjorde en omvänd vinstspaning. Men det verkar som att det fortfarande finns ganska mycket uppsida kvar kanske.
Och
ett annat bolag...
Bara innan du går vidare. Och jag tror verkligen att det är viktigt i såna här tider.
Jag försöker göra en segway här.
Ja, jag vet. Men jag måste bara avbryta här också. För jag har sett, eller pratat med många människor, så även folk som har investerat ett tag, där många börjat lida väldigt mycket av anchoring. Och nu säger jag inte gå ut och köra Betsson, men bara för att det är 50% upp i år, så betyder det inte att det är en sämre investering eller mindre attraktivt. Det är många nu som ser bolag som är ner 50%, som hellre vill hoppa in och köpa de bolagen istället för någonting som är upp 50%. Och jag tror bara att den här irrationaliteten späds på av en liten smått panik från att marknaden och portföljen har gått dåligt. Och då vill man ju liksom ta hem det så mycket som möjligt, och då försöker man hoppa på saker som har verkligen blivit nedslagna.
Jag tänkte säga folk gillar, men det jag menar är att det egentligen den mänskliga hjärnan gillar ju att bottenfiska. Har någonting som gått ner 50%, så tänker man att det är 50% billigare, att det är rea. Så funkar det ju inte riktigt alltid. Det kanske är så att det som har liksom verkligen straffats har gjort en anledning. Facebook, superbra exempel, som vi pratade om bara för några veckor sedan, sa vi att det såg jättebilligt ut. Och sen kom den här Q3 och den gick 20% till. Och helt plötsligt såg man, okej, det var därför den var så billig. För att andra på marknaden hade fattat det där.
Sen såklart finns det ju såklart jättemånga bra case du kan köpa som har fallit 50% också. Men det är inte det jag fokuserar på här. Det är bara liksom att sidosätt inte aktier som har gått bra bara för att resan är över eller whatever man kan få för sig.
Nej, framförallt fokusera inte på vad bolaget har gått year to date, så att säga, eller vad aktien har gått. Det spelar ingen roll.
Nej, ja. Det är helt irrelevant. Och alla vet det egentligen, men ibland så fastnar folk i konstiga tankemönster i såna här tider.
Nu försöker jag göra min övergång igen. Och nu går det in på ett bolag som jag skulle säga som jag också tycker har varit missförstått av marknaden, eller är fortfarande missförstått av marknaden. Där man har just priset ner. Men där har det faktiskt också synts i aktien. Minus 35% year to date. Och bolaget jag pratar om är Skistar. Du, vi sa inga tickers på någonting. Betsson har väl ticker BETS, alltså Bets. Och Skistar har ticker Skis, SKIS. Om folk känner till vad Betsson gör, så tror jag att ännu fler känner till vad Skistar gör. De driver ju helt enkelt skidanläggningar. Numera också lite mountainbike-anläggningar och annat. För de försöker ju bredda det här och även erbjuda någonting att göra på sommaren också för sina gäster. Men det är fortfarande så att den stora majoriteten av deras business är på vintern i form av skidåkning och snowboard förstås också.
Det är kul att du tar upp Skistar här, för att det har ju... Så länge jag hållit på med aktier så har det ju alltid varit den här griniga gubbaktien.
Jo, precis.
Det är alltid äldre män, de är lite sura på livet. De köper Skistar. Det är väl snäppet ovanför de som köpte Mekonomen, de var det härjade. Jag kommer ihåg när man är på universitetet, det var alltid någon fondförvaltare som kom och hälsade på och som satt och grät över hur undervärderat Mekonomen var. Och de fan skulle få tillbaka sina pengar till slut förr eller senare.
Ja, men, och Skistar har väl inte varit en liksom superaktie, kan man inte påstå. Och jag vet inte heller om det är någonting man äger långsiktigt kanske, utan det handlar framförallt om att jag tycker att just nu att det är lite för många saker som marknaden har fått för sig som inte riktigt stämmer med vad jag ser i bolaget. Och därav att jag tycker att den ser ganska intressant ut. Dessutom drabbas de ju väldigt hårt av corona förstås. Det har varit nedstängningar. Sen gick det plötsligt bra igen när folk började hemestra. Så det har varit liksom, den drivs väldigt mycket. Och den drivs också dels av sådana typer av stories, men också väldigt mycket av vädret. De är ju superväderberoende. Men sagt, det är en skidanläggningsoperatör. De har ju stora anläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen, de har också Hammarbybacken, där de bland annat, apropå just det här med sommargrejer, så har de någon form av ting som heter ski coasters nu. Man kan åka som en liten berg- och dalbana ner för backen. Hemsedal och Trysil också. Och anledningen faktiskt egentligen till att jag började kolla på Skistar från första början, jag har haft det på min bevakningslista nu ett bra tag, det är för att köper du 200 stycken aktier av Skistar så får du 15% aktieägarrabatt. För några år sedan så var inte det här så intressant, för du skulle punga ut 200 000 för att spara någon tusenlapp på liftkorten. Det var inte en jättebra risk-reward i det. Men sen så gjorde de ju en split 1-10, så helt plötsligt behövde du liksom bara lägga in en tiondel av det gamla beloppet och få ganska bra rabatt på liftkort. Och vi har bränt ganska mycket pengar på liftkort. Så att det är liksom därför jag har haft den på min bevakningslista. För jag har suttit och väntat på att den här ska komma ner, så man ska kunna köpa den för den här aktieägarrabatten. Och då när man har suttit bevaken, så har man också börjat titta lite närmare, gräva lite, lyssna på lite vd-intervjuer, och helt plötsligt börjat inse att det är mycket marknaden missförstår med bolaget, tycker jag. Men jag kommer till de punkterna som är själva caset. Och så börjar vi istället med att titta bara snabbt på Q4. För den kommer ju ganska nyligen, 4 oktober. De har nämligen brutit räkenskapsår med Skistar. Det handlar om att man vill få in vintersäsongen då förstås på ett bra sätt i rapporten. Så året går mellan 1 september och sista augusti. I Q4 då, alltså förra året, som rapporterade för förra året, så såg man väldigt stor efterfrågan. Mycket av det har kommit också förstås från att man har slopat restriktionerna. Nu kan folk resa fritt igen. Samtliga destinationer egentligen visar upp besöksrekord. Och tittar man då på siffrorna så ser de väldigt liksom extrema ut. Omsättningen växer 52% year over year. Resultatet för skatt ökar 184% year over year. Och det här är ju fenomenala siffror. Men det var ju lite som jag sa med Betsson där. Är det så extrema siffror? Det är inte rimligt att de växer med 50%. Då måste man titta tillbaka kanske lite på vad är normala siffror för Skistar. Och det är ju såklart att de är jättepåverkade av corona. Vilket gjort att de har fått den här fina tillväxten nu. Tittar vi på CAGR däremot så ser vi lite mer rimliga siffror. Då har omsättningen senaste 10 åren växt ungefär 10% per år. Och vinsten faktiskt växt 20% per år de senaste 10 åren i snitt. Och jag ska återkomma lite tyvärr, för jag tror vinsten har växt så mycket mer än omsättningen. Egentligen enda året faktiskt man har haft en markant minskning i omsättning här de senaste 10 åren, det är ju framförallt 2020 när man helt enkelt bara stängde allting. Nu föreslår man också fördubblad utdelning. Det kommer vara ut 3 kronor per aktie, vilket alltså är 3% direktavkastning. Den kommer faktiskt här redan i 16 december kommer den utdelning, om inte jag missförstår det. Man delar ut lite annorlunda också. Bruttomarginalerna, fantastiska 76%. Vinstmarginalen på 16%. ROI 10%. Så det är helt enkelt ett lönsamt, fint bolag. Så jag förstår att det är en populär gubbaktie. Men det intressanta då, man tittar på bokningsläget. Vi måste ju titta framåt liksom och fundera. Och då är det lite kul. I rapporten, de fick ju mycket skit för den rapporten kom, att bokningsläget lyfter de upp. De brukar alltid jämföra med föregående år. Hur ser ut bokningen inför vintern? Och då sa de att den är 7% högre än motsvarande period 2019-2020. Det är inte föregående år. Varför hoppar man över ett år? Jo, för att det är sämre än förra året. Och det där tyckte ju marknaden var liksom lite patetiskt av dem, att de hoppar över bara för att det var ett dåligt år. Men det finns ju förklaring till varför de gör så. Varför jämför man inte med förra året? Jo, för att förra året så var de jättepåverkade av pandemin. Det låter lite konstigt, men det var ju hela den här hemestertrenden och allting. Så att det var faktiskt en kraftig ökning förra året. Så att det man tittar på, man jämför istället med året 2019-2020, vilket var pre-pandemi, alltså innan pandemin.
Vilket är rimligt egentligen.
Ja, eftersom nu är vi efter pandemin och då blir det mycket mer intressant att jämföra. Och då är man ändå 7% upp, vilket då är väldigt positivt skulle jag vilja påstå. Tittar man jämfört med föregående år. Ja, dels var det så sagt lite dopat efter pandemin, men faktiskt också så att minus 10% ligger man jämfört med förra året. Men vdn gick ut och sa att 70% av tappet från föregående år, det beror enbart på att det är en så kallad arbetsgivarjul också i år. Det är ju en otroligt dålig jul för ledighet, vilket gör att det är mycket svårare att boka sin semester. Fördelen man har nu förstås, det är att det är mycket lättare att jobba från fjällen. Jättemånga jobbar på distans, och det har man också lyft upp som någonting väldigt positivt. Att fler och fler, och man bygger också nu, liksom anpassar vissa verksamheter för att kunna få dit folk som ska jobba. Man har bättre internet, se till att ha kontorsytor på hotellen och så vidare. För att man ser att väldigt många gör så att man reser upp, sitter och jobbar. Vi har ju poddat till exempel. Jag har suttit poddat från Åre. Det är ett fantastiskt smart koncept. Kan man åka lite skidor på morgonen eller eftermiddagen och så jobba resten av dagen. Så jag tror faktiskt att det här bara kommer gynna skistopp på sikt. Så det är intressant, men sagt, man fokuserar väldigt mycket på det där till exempel. Det är en av de liksom grejer som jag tycker att marknaden har missförstått. Man har fokuserat väldigt mycket på att man tappar ifrån föregående år. Men så 70% av det förklaras bara av att det är en arbetsgivarjul. Det vill säga att det är annorlunda datum, som en annan dag som julen ligger på. Mm. Sen dessutom, någonting annat de har skjutits ner för. Det är ju det här med billiga kronan. Kronan har gått ner väldigt mycket. Det har inte aktien kanske skjutits ner så mycket av. Men det är någonting som man lyfter upp som gynnar dem faktiskt. Det är helt enkelt så att fler utlänningar kommer hit då. Svenskarna dessutom väljer att vara kvar i Sverige istället för att åka till Alperna, eftersom det är 10% billigare jämfört med Alperna, bara på grund av kronan. Och fler reser helt enkelt till Sverige för att det blir väldigt billigt att semestra här då. Så det är positivt för dem också. Någonting däremot som de har liksom slagits ner för, det är det här med elpriserna. Höga elpriser gör ju att, alltså det krävs enormt mycket el att driva liftar och så vidare, vilket gör att höga elpriser är inte bra för bolaget. Men man har ju alla anläggningar i lågprisområden i princip. Och dessutom tyckte det var intressant, återigen, vdn lyfter fram i en intervju att det här kan snarare kanske gynna Skistar, för att väldigt många, de har ju en hel del konkurrenter i dyrare elprisområden. Anläggningar som ligger närmare Stockholm till exempel. Och helt plötsligt, det är många av dem som faktiskt i år spår att de kanske inte ens kommer kunna öppna på grund av de höga elpriserna. Vilket gör att då helt plötsligt minskar konkurrensen och du tvingas åka till Sälen istället för kanske Rom eller någonting. Sen tyckte jag var lite intressant. Man rensar balansräkningen ganska mycket genom att knoppa av hotell och stugor till ett joint venture som man har med PEA. Så man rensar upp, gör lite renare och snyggare och flyttar över mycket av de här kanske lite mer riskfyllda grejerna där man har utveckling av nya fjällstugor och så vidare, och även hotelldelen, och så jobbar man med leasingkontrakt istället. Sen var det här med marginalerna. Och det som driver lönsamheten, tror jag, som jag gjort över åren, det är ju framförallt mycket digitaliseringen. Majoriteten av incheckningar görs digitalt utan kontakt med personalen. Senast till exempel jag var uppe i Sälen, då funkar det som så att förut, liftkort har man gjort i flera år, att man köper på Skistars hemsida och så får du in det på ditt kort som du redan har. Men nu dessutom nycklar, det är ju kontaktlöst också, så att du bokar en fjällstuga, sen åker du till en butik och så en liten låda, du knappar in en kod och får ut en nyckel. Du behöver inte ha någon personal som står där. Det blir mycket billigare för Skistar och bättre för kunden. Och liftkort, som sagt, det har man kunnat göra flera år. Det är helt obligatoriskt nu i år att de köps digitalt. Du måste köpa dem på nätet. Och det är bra för lönsamheten, men det är också väldigt bra för deras datamängd. De har ju väldigt mycket data de kan titta på. Hur folk åker, vart de åker någonstans. De mäter ju varenda gång du blippar kortet när du går in i lift. Och kan se då vilka rutter som måste kanske rustas upp, byggas ut och så vidare. Man jobbar också mer och mer med obemannade butiker, och man gör lite tester nu där man till och med sätter upp obemannade butiker på ställen där det har varit svårt att få in personal kanske, så att du ska kunna liksom mitt i backen i princip svänga in, köpa någon mössa eller någon mask eller någonting för att du liksom, eller
en varmkorv kanske.
Ja, jag vet inte, det kanske är svårt när det är obemannat. Men du spräckte dina glasögon, säger vi, i backen, och då kan du bara svänga in och köpa på nya, så att man får lite mer impulsshopping kanske också. Och dessutom,
jag vill bara ta inspiration från Japan. Då har de ju massor med sådana här varmkorv och pizza och grejer i automat. Det vill bara köra en sån.
Ja, det är faktiskt sant. Det hade vi i Sverige också på 60-talet när det var jättemodernt med automater. Men dessutom faktiskt någonting som det här digitala gör, det är att man kan jobba mycket mer med dynamisk prissättning. Det blir mycket lättare att hålla koll på bokningar och allting digitalt, och då kunna ha dynamisk prissättning, göra det dyrare eller billigare beroende på vad man vill fylla ut eller vad man ser högt intresse. Och det gäller både på boenden men också faktiskt nu på liftkort. Så liftkorten blir dyrare i populära perioder till exempel, och det driver ju upp marginalen enormt, för att det kostar inte mer för dem att sälja liftkortet egentligen. Så att Det är flera sådana punkter som gör att jag upplever att det finns en ganska stor diskrepans mellan liksom den mediala bilden av Skistar och det som jag tror är den verkliga bilden. Och det gör då att jag tycker det ser ganska villigt ut. Så att, rätt okej prislapp också. Det var ju P11 för någon vecka sedan jag köpte mina aktier nu. Så att vi var uppe i nästan P13. Men tycker fortfarande ganska billigt. Nästan 3% direktavkastning. Den har sagt gjort en liten återhämtning på slutet. Men tycker det finns som sagt en ganska stor diskrepans. Och dessutom, om man bara vill ha en liten bevakningspost, då räcker det med 200 aktier så får man som sagt 15% aktieägarrabatt också. Bara en sån sak. Och 18 november nu kommer årsredovisningen, så det är ganska snart. Men det mest intressanta kanske att 19 december kommer Q1. Men det är ju sen, först efter det, som den riktiga säsongen är igång. Så att det spännande blir halvårsrapporten där som kommer i början på nästa år.
Ja, det är väldigt intressant sådana här lägen, speciellt det du säger om... om elen, hur de kan gynnas av att andra inte får, kan öppna upp. Då helt plötsligt så kan det bli mycket, mycket, mycket bättre än vad man kan tro. Kanske får en liten omvänd vinstvarning i Skistar till slut också.
Ja, vi får se. Spännande i alla fall. Och jag äger lite aktier i Skistar. Jag gissar på att du inte äger några aktier i Skistar.
Jag äger inga aktier i Skistar. Tyvärr.
Inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var regna eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är effektivare med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktie@marketmakerspod. Lämna gärna en recension på iTunes. Och nu måste vi avsluta för jag har bara 4% batteri kvar på datorn.
Du kör oinkopat också. Där kan vi snacka risktagande.
Ja.
Vi vill rikta ett stort tack till NordVPN. Perfekt produkt för den som inte är riskbenägen. Och sist, men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.